Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Konsten att inte umgås. Hur har vi klarat det?
Att relationer är viktiga såväl för att få saker gjort på jobbet som för att må bra. Ja, men det vet vi ju.
Ja, och vad händer då när vi inte får ses? Vad händer med oss? Vad händer inte? Hur blir vi när vi inte får och kan ses som vanligt? Det är något som de flesta av oss känner igen och det ska vi prata om idag.
Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Hälsa handlar ju om så mycket mer än att knapra morötter och springa runt i tights.
Hälsa kan handla om bra samarbeten till exempel. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare såklart. Vår samarbetspartner Twitch Health är mån om att få hälsoförändringar som behöver hända att verkligen hända.
Mm. Och rätt förändring också. Och vi pratar ju förstås just då, hälsa och välmående här, och det är Twitchs fokusområde. Och när man vill hjälpa medarbetare att öka sin hälsa, så är det ju väldigt klokt att låta alla identifiera ett nuläge och på så sätt få en tydlig bild av de unika fokusområden som man har. Och det här kan man enkelt och effektivt göra med Twitch digitala livsstilsprofil, som är ett vetenskapligt förankrat, enkelt och kostnadseffektivt sätt att kartlägga individens men också gruppen och företagets styrkor, risker och förbättringsområden.
Mm, och då får varje medarbetare sitt eget personliga resultat som man bara själv har tillgång till. Och så får man tips och idéer på digitala verktyg som man kan använda för hälsoutveckling. Som då rekommenderas beroende på hur man individuellt har svarat.
Precis, och här passar ju också då Twitchs digitala tjänsteutbud väldigt, väldigt bra. Och vi länkar till mer information om det här. Ni kan läsa mer på twitchhealth.se och så länkar vi som sagt från det här avsnittet där du lyssnar på den här podden.
Och det här, det är vårt sista avsnitt inför sommaren. Och vi vill passa på att titta tillbaka lite och reflektera över den här ganska annorlunda tiden som har pågått sedan nästan 1,5 år av pandemi.
Mm. Men också se framåt. Och ämnet och gästen vi har äran att ha med oss idag, det känns väldigt rätt. Som trogen lyssnare på Spanarna så känns det väldigt roligt att säga välkommen till Per Naroskin. Välkommen Per!
Tack så mycket!
Ja, för oss är du en känd radioröst från program som just Spanarna som du nämnde Ann-Sofie. Men du har också varit sommarpratare och du har varit programledare för till exempel Känsligt läge.
Sen är du krönikör. Mitt eget lilla barn kan man säga.
Ja, men jag skulle just fråga dig det här, vad som är din favorittitel eller din favoritsyssla bland alla de här sysslorna. För du är ju psykolog, psykoterapeut, du är författare till ett antal böcker, stå upp komiker och föreläsare.
Ja. Det där med stå upp komiker får betraktas som en kort historia i mitt förflutna. Okay. Det kan man prata mycket om. Det är så roligt, alla blir så förtjusta när de tänker på liksom, oj, den kombon är ståuppkomiker. Och det är väl en lite ovanlig kombo kan man säga. Men det är ingenting jag praktiserar aktivt nu. Och det beror på att ståuppkomedi, det kan man inte öva. Man måste jobba hela tiden. Man kan liksom inte, och det har med det här ämnet att göra som vi ska prata om idag. Därför att ståuppkomedi är så mycket en interaktion med andra människor. Det är inte som att lära sig ett manus för en pjäs och så kan man göra en monolog. Och den kan man ju öva hur många gånger som helst hemma. Men det kan du inte, för du vet inte utan publiken hur det kommer att bli. Vad som är roligt. Och därför så måste man göra det hela tiden jämt. Och det är väldigt få som tjänar pengar på stå upp comedy. Och det är svårt att försörja en familj på ett glas jordnötter och en stor stark. Så att det blev inte så mycket av det där kan jag säga.
Ja, men vad roligt att prova ändå, tänker jag.
Jag vet inte om roligt var ordet, men ja, om man tycker det är roligt med bungee jump och sådana här fritt fall på Gröna Lund och sånt, då är det roligt, ja.
Ja, men det känner jag igen. Jag har hoppat en massa fallskärm. Jag gillar att ta risker då och då. Okay. Men det är väl det man gör när man är ståuppkomiker hela tiden.
Precis, välkommen upp på scen. Det är liksom, jag lovar, det där fallskärmshoppet kommer att framstå som en semester i hängmattan i jämförelse.
Det är jag säker på. Jag får faktiskt puls bara jag tänker på det.
Jag får också. Okej, det, fast jag pratar om det. Minnena väller över mig på ett obehagligt sätt. Ja.
Och jag hade ju faktiskt äran att före pandemin, och jag kommer ju inte, jag sa ju det till dig när vi pratade innan, jag kommer inte ihåg när det här var, men att lyssna på en föreläsning av dig när du var i samma rum som jag, när jag lyssnade på dig. Och då skrattade jag så jag fick magknip. Och det berörde lite grann en anekdot där, delvis det vi ska prata om idag. Det som händer när vi inte ses i det fysiska rummet, allt ifrån Zoom, fatig till saker som dyker upp i bild som inte ska. Ja, vi har ju otaliga anekdoter och upplevelser vid det här laget, men om vi tittar lite djupare, och det här är en väldigt stor och bred fråga, men vad har hänt med oss och vad gör det med oss när vi möts via skärmar så här mycket? Vart skulle du vilja börja sondera i den frågan?
Ja, det var ju som du säger en jättestor fråga, för det är på så många olika plan. Vad som har hänt med oss, om man ska svara på det allmänna planet verkligen lika stort som du ställer den, så skulle jag säga att det som är mest häpnadsväckande är hur anpassningsbara vi är. Hur enormt duktiga vi är på att försöka kompensera oss för bortfallet av vanliga sociala kontakter genom att träffas på det här sättet. Och hur fort det har gått. Den här tekniska utvecklingen, alltså som är en del av digitaliseringen med videokonferenser, den har ju varit på gång i flera år. Jag pratade bara, ja, kan det varit några månader i december innan pandemin började bli ett faktum, med en koncernchef som var så stolt över att deras ledningsgrupp hade tagit beslutet att de inte längre åkte till dotterkontoren. De flög inte och hade möten i London och i Minsk och Rom och var det var någonstans, utan de hade det på videolänk. Och på det sättet så bidrog de på ett bra sätt till klimatarbetet genom att minska reskostnaderna, och de var så glatt överraskade över att det var så lätt att umgås på det sättet. De hade inte trott det. Och då var liksom innan, men då var de lite pionjärer i sina egna ögon, det var de ju också. Och sen kom pandemin och nu kan ju alla använda det här, alltså, och alla vant sig vid det. Så det är väl det första svaret, att jäklar vad anpassningsbara vi är i det här avseendet.
Ja, men det är precis. Ja, men att människan är anpassningsbar, det är ju det som har bidragit till att vi finns kvar här på jordklotet, tänker jag.
Det
Vi har klarat av faror och utmaningar och tidigare pandemier.
Sant.
Jag menar, herregud, medeltiden och digerdöden som svepte över världen. Jag vet inte om det var en tredjedel av alla människor som försvann eller något sånt där. Så att vi har ju klarat av tuffare utmaningar och krig och konflikter. Och kanske är det lite ilandsproblem att vi grottar i det här med hur jobbigt det är att sitta framför skärmar. Men världen blir ju ganska platt och jag upplever själv att jag får väldigt, jag blir som torr i ögonen och väldigt, väldigt uttröttad efter många sådana här digitala möten. Har du funderat någonting, Per, på liksom, ja, just det här varför vi blir så trötta?
Ja, dels får vi torra ögon när man sitter framför en skärm hela tiden. Och sen så, och det är också, det är nästan en lika stor fråga skulle jag säga. Därför att det handlar om ergonomi. De allra flesta människor som nu arbetar på distans hemifrån har ju inte en perfekt arbetsutrustning. Utan den fysiska aspekten av hälsan får man ju också tänka på, att det faktiskt är på det sättet att när man jobbar hemifrån så är man ofta tvungen att sitta vid köksbordet eller på en skrivbordsstol som är snygg där den står i arbetsrummet, men den kanske inte är den som är det absolut bästa svankstödet. Plus att man har en, de flesta människor har inte en stor dator hemma utan de har sin vanliga bärbara dator, och så ställer de den på bordet och så får de sån här gamnacke när de är tvungna att sitta där. Sen är ytterligare en aspekt som gör oss trötta är att det är inte optimalt med alltså den tekniska utrustningen är inte riktigt gjord för att utnyttjas så mycket och så länge. Utan det är perfekt med ett FaceTime-samtal med mormor. Och det är också de som uppskattar det här mest. Jag tror det var Internetstiftelsen som gjorde en undersökning för någon månad sedan och konstaterade vilka som är nöjdast med det här med videomöten. Och då är det folk som är 70+. Därför att det, för dem har det inneburit en sån förbättring att kunna se och höra barn och barnbarn. Medan alla andra som är vana vid ett mycket tätare socialt umgänge och som dessutom sitter kanske upp till 6 timmar om dagen i sådana här möten, eller mer skulle jag säga, för de som gör det så är det här väldigt tröttande.
Vi pratade lite, du har ju just en föreläsning som heter Konsten att inte umgås. Vad är det för konsttryck vi har behövt att ta till oss här? För du sa just att vi är anpassningsbara. Då har vi ju, det är inte bara rakt av positivt, utan vi får göra avkall på saker. Vi får klara av konsten att inte umgås. Och vad handlar det om?
Ja, alltså det har du alldeles rätt i. Det är ju inte bara positivt. Det är ju som all anpassning i livet. Att det är ju inte bara positivt, utan det sker ju på bekostnad av oss själva om vi inte är riktigt uppmärksamma. Det är jättebra. Vi har tjatat i ett årtionden om att människor ska vara så flexibla hela tiden. Men väldigt ofta så sker ju det på bekostnad av vår integritet och hänsyn till de grundläggande behov vi har. Det är ju samma sak i det här avseendet. Alltså den här anpassningen innebär ju att vi vänjer oss av vid saker som vi egentligen skulle behöva och vilja ha. Och det intressanta när vi tittar på videokonferenser till skillnad från vanliga live-möten då, det är att man inte kanske tänker på vad man förlorat förrän man har gjort det. Så, bara en sån enkel sak som att när man sitter mitt emot en människa eller flera människor på en skärm och flera av dem inte har särskilt bra kameror, som det jag var inne på nyss, med teknisk utrustning inte gjord för det här riktigt. Då har de ganska dåliga kameror, eller så har de placerat sig med ett fönster bakom sig. Så att de blir jätteotydliga, och så försöker datorn då den försöker kompensera för det taskiga ljuset. Och då blir bilden istället väldigt grovkornig. Sitta och titta på någon kollega liksom vars ansikte består av 25 pixlar, det är ju inte... Det är inte uppbyggligt, det är inte kul. Och hjärnan försöker då fylla ut mellanrummet mellan de här pixlarna. Och på samma sätt är det med ljudet. Och sen är det ju det här att man, bara en sån enkel sak som att man inte kan falla varann i talet. Man kan ju liksom, jag menar inte avbryta varandra, utan jag menar det här att prata samtidigt. För när man pratar samtidigt, när jag pratar med er nu, om ni instämmer i någonting jag säger, då skulle ni kunna humma och säga någonting. Men då ändras fokus i det här programmet, så då plötsligt blir det den som hummade högst eller hummade senast som blir i bild. Och så hörs inte ljudet från den som pratade. Och när man inte får de här återkopplingarna hela tiden, då är vi tillbaka till det här med stå upp nästan. Då blir man osäker på vad man egentligen får för reaktion från sin omgivning. Och väldigt många, alltså framförallt kvinnor, är rätt bra på att bekräfta med att nicka och le. Men män är, tycker jag, min erfarenhet är att män är sämre på att göra det. Man får mindre feedback. Och det där med att man inte har den naturliga falla varandra i talet, det tänker man inte på. Men det tröttar. Det tröttar jättemycket.
Alltså, det är så lustigt, för precis det du säger pågår ju just nu. Jag har aldrig nickat så frenetiskt som när vi spelar in podd. Därför att jag vet att jag har, förut höll jag på mycket med och det ska jag inte göra, utan jag nickar så här och så ler. Exakt det du beskriver nu gör jag och Boel mycket mer, tror jag, än vad vi skulle göra om vi poddade i rummet tillsammans. För då räcker, du ser att vi tittar på dig, visar upp en kille. Ja. Men nu måste vi förstärka och nicka. Och just det där som du var inne på, jag har faktiskt varit med vid ett tillfälle där det skulle köras stand-up. Oj. Via så här. Och det låg också en 15 sekunders fördröjning. Och det här tappra gänget som skulle göra det här, det var impromptu-teater. De ville också ställa frågor till åhörarna som skulle tala om vad de skulle göra. Och grejen var att den här fördröjningen, den uppstod ju bara en gång. Sen rullar den ju på, bara att den ligger 15 sekunder efter. Och jag måste säga, sjuk respekt för dem, för de klarade det här. Men där blev det så otroligt tydligt, lite av det du beskriver nu. Det här som föll bort, som vi inte, det går inte att lösa det riktigt.
Nej, och det var det värsta jag hört. 15 sekunders fördröjning på stand-up. Jag pratade tidigare om att det var läskigt, men menar, det är ju så hemskt intressant.
Fritt fall.
Fritt fall, fast liksom ryckvis. Så att du inte liksom vet om du är på väg uppåt eller neråt. Och jag tänker att det här med att falla varandra i talet och prata och bekräfta sig här i samtal, det är ju mycket mer än bara jag är okej, du är okej, jag hör vad du säger. Utan när jag pratar i ett samtal, i en dialog, om man tänker sig med en människa bara då, då ser jag hur hon reagerar. Och så ändras min uppfattning om vad det är jag säger. Och då säger jag kanske någonting annat. Den där subtila små förskjutningarna och förändringarna, det kan låta som att man är på väldigt, väldigt hög detaljnivå när man pratar om sånt. Men det är bara en del i den här stora frågan av vad som påverkar vårt umgänge med andra. Man kan ta massor med andra sådana exempel. Bara det, till exempel, nu tittade jag åt sidan och då såg ni att jag vred på huvudet. Och er tanke var förmodligen, oj, kom det in någon? Måste vi bryta? Det här kommer vi vara tvungna att klippa. Därför ni såg bara min lilla skalle som vred på sig. Hade vi suttit i samma rum så hade ni sett att jag tittade på någon annan som satt i rummet. Eller då hade ni vetat det, och då hade inte er hjärna behövt anstränga sig för att försöka förstå och bereda sig på vad som hände. Så det här att man sitter i små rutor med väldigt tätt utsnitt gör ju att man förlorar information som, skulle man be någon beskriva det, skulle de förmodligen säga att det där är bara distraherande. Men egentligen så är all den där saken om hur jag rör mina händer som inte syns, hur jag rör mina fötter, vad jag tittar åt för håll i bakgrunden, allt det är också information av vilka vi bygger helhetsintrycket. Och den informationen, när vi saknar den, så försöker vi kompensera för den, tror jag. Och det är en av orsakerna till att man blir så trött.
Ja, men det har du ju rätt i, att det här, jag har inte tänkt på det i alla fall, att vi delar ju inte sammanhanget, utan det här som du säger, lilla lilla utsnittet, det gör ju också att vi tappar kroppsspråk. Vi ser bara vad som händer ovanför brösthöjd. Armar och händer försvinner mer eller mindre. Men också som du säger då, att om jag sitter och gungar med benen lite otåligt under bordet, det skulle ju du ha sett om vi satt i samma rum och troligen reagera på. Och kanske sagt, Boel, är det något du vill säga? Eller, ja, den där grejen har jag inte tänkt.
Behöver du gå och kissa, Boel? Skulle
till
jag förmodligen
exempel.
Säga. Ja. Ska vi ta en 5 minuters bensträckare, skulle jag kanske säga, om det var en föreläsning. Om alla satt och viftade med benen och såg stressade ut. Men ingenting av det märker man. Utan man är så beskuren.
Ja. Och just det där, jag som ofta har möten där jag till exempel har med nya kunder, potentiella kunder, och ska anteckna, känner ju att, nu tittar jag ner här, jag håller upp det jag skriver på här, över demonstrativt visar att jag gör anteckning här, för jag känner att jag känner mig oartig om jag har blicken ur bild.
Det var ju väldigt bra, gud så väl uppfostrat.
Ja, men jag får ont i axlarna ett tag.
Det är priset för god uppfostran.
Exakt, ja. Och just det där också, att som föreläsare att se när någon, om man säger någonting och så ser man att hälften av de som lyssnar har precis rynkat pannan. Och, nej men vänta, jag ser att jag måste förklara det här. Det gör jag ju inte. Och jag tänker att mycket av det här kan vi ju, vi kan inte lösa det till 100%, men att vi förstår det gör ju att vi kanske kan prata om det. Och på något sätt försöka, hur gör vi då för att fånga upp signaler bättre när vi inte ser de här subtila? Och just att om ni, båda ni tittar åt sidan så vet jag om jag är i samma rum, bara vad ni tittar på. Men det drar mycket mer på mitt hjärnbatteri om ni gör det. Och så kanske inte läge att fråga, vad är ni tittar på?
Nej, alltså, nej det är ju inte läge att fråga för den typen. Alltså vi som jobbar med radio och sådär, eller gör poddar, vi har ju lärt oss att inte lägga in en massa hummanden. Därför att det blir så svårklippt efteråt då. Men däremot, så vi har ju lärt oss att nicka lite grann så där. Men det som är den stora abret i det här elefanten i rummet som vi måste nämna, det är ju blickkontakten. Det är ju den som är den liksom ofrånkomliga svårigheten som är en sån stor avvikelse till det normala sättet att umgås. Mm. Att om jag vill att ni ska känna att att jag tittar rakt på er, då måste jag sitta så här och titta in i kameran. Ja, och då ser ni och då upplever ni att jag tittar rakt på er, medan jag ser ju inte er då.
Nej.
Så att därför måste jag välja mellan att sända en blickkontakt till er eller att ta emot era blickar. Och där har man ju liksom en förskjutning som gör att bara det bidrar ju till att, ska vi säga, liksom förstöra förutsättningarna för ett riktigt bra samtal.
Mm. Men får jag bara, alla de här grejerna har ju vi då globalt liksom på ett eller annat sätt uppmärksammat nu under mer än ett års tid. Och jag har läst om tekniska finurliga uppfinningar som till exempel att någon liten manik skulle kunna följa våra ögonrörelser och skapa en, inte en illusion, utan att hjälpa oss att våra blickar skulle kunna mötas när det är det vi vill. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Jag skulle köpa den direkt om jag trodde att den fanns. Jag har letat efter sådana på nätet. Det finns en kille som har väldigt finurlig, glad, uppfinnarjocke, som har skapat ett system av speglar som man sätter runt sin kamera och skärm. Så att när man då tittar rakt på skärmen så speglas bilden två gånger och det ser ut som att man tittar in i kameran. Så den blev jag väldigt förtjust i, men alltså, då måste man vara väldigt händig. Alltså det var, han byggde in små halvledare och kondensatorer och delar av gamla kameror i speglar som han snickrade och limmade. Alltså det var fruktansvärt komplicerat. Så det är klart att det kommer, det håller jag med dig om, Boel. Det är klart att det kommer sådana, men det är än så länge så halkar efter. Och det här funkar ju någorlunda när man är två personer, som till exempel när jag arbetar, alla mina terapikontakter utom en sker ju via Zoom nu.
Och det har varit en omställning för dig, antar jag?
Ja, tidigare har det bara varit, med personer som bott utomlands eller som befunnit sig på resa och inte kunnat. Men då har jag vanligtvis också använt bara telefon.
Mm.
Det tycker jag är, det kan vi komma tillbaka till, men ett sätt att slippa det här problemet är ju att prata i telefon istället. Därför att den där blickkontakten den är jobbig nog när man är bara två personer. Men om man är 4-5 personer, så om jag verkligen vill titta på någon som pratar, då kommer det ju se ut som att jag tittar helt fel.
Mm.
För den personen kommer ju då befinna sig långt ner i bild, långt ner på min skärm. Om det bara är en av er här, då kan jag ju lägga den bilden jättenära kameran så att det ser ut, och då kan jag liksom snegla lite utan att det ser konstigt ut. Och därför så tycker jag att ljud är mycket bättre. Jag är mycket mer förtjust i det. Och nu har jag börjat sälja mina föreläsningar. Jag föreläser ju mycket då om de här ämnena, som sagt. Och då har jag börjat sälja den föreläsningen i MP3-format istället. Så man spelar in den i förväg. Och så kan folk lyssna på den medan de ägnar sig åt friskvård, till exempel. Ta de här 10 000 magiska stegen som man ska ta. Så då går man och lyssnar på den i lurarna och sen samlas man med kollegor i arbetsgrupper och diskuterar frågor med Teams eller Skype eller något sånt där. Tycker jag är en bra idé.
Men det är ganska härligt, ja, det här med ljud. Och det är intressant också att under det här året som har gått har den här appen Clubhouse dykt upp på arenan.
Ingen slump.
För att jag är i och för sig en förespråkare av att när man har möten, när tanken är att man ska interagera, att vi ska slå på kamerorna.
Mm.
För att det bidrar ändå till kontakt och engagemang. Men ibland är det väldigt, väldigt skönt att slippa bild. Och även, tycker jag, i sociala medier blir ofta någon slags visuellt, kanske utseende fokus. Vi ska vara snygga och vi ska vara putsade. Så därför gillar jag Clubhouse, som är ju då som en podd, fast du kan också delta om du vill.
Mm. Om du får för moderatorn. Mm.
Ja, exakt, så är det ju, precis. Men när vi är moderatorer är vi ju snälla. Det är bara tiden som avgör hur många vi kan släppa in.
Jag har aldrig varit där faktiskt. Jag har inga länkar in där. Ni får gärna skicka någon länk där.
Ja. Det kan du få av oss, för vi har faktiskt session senare idag. Men jag tänker på en sak som vi också pratade om, det här med att en grej som borde vara enkel att lösa, det är ju att jag, till exempel i det här formatet vi är nu, jag ser er, men jag slipper se mig själv. I Zoom, jag ser er, slipper se mig själv. Teams ser de andra. Alltså det kan jag tycka är lite underligt, för just det är ju väldigt abnormalt.
Det är ju helt sant. Alltså, där sätter du ju verkligen fingret på någonting som är kanske det allra mest abnorma. Inte nog att man får konstig blickkontakt och får konstig blickfeedback från andra, utan att sitta och titta på sig själv är ju helt galet. Men det går ju i de allra flesta program att ta bort. Och när forskare gör studier av det här, vad som är mest stressande, och här är kvinnor mer stressade tydligen än män av det här att känna sig betraktade hela tiden och att se sig själva. Jag vet inte om det finns en kvinnlig-manlig dimension i det. Jag tycker att i så fall hamnar jag på kvinnosidan utan tvekan, för jag blir väldigt uppmärksam hur jag ser ut. Och det handlar inte om att jag vill se så himla bra ut. Det handlar om, tittar jag åt rätt håll, ser jag tillräckligt uppskattande ut, allt sånt. Nej, forskningens tips är, börja med att konstatera att du är med i bild så att du inte faller utanför bild och att kameran funkar. Därefter ta bort dig själv omedelbart och slå inte på dig själv förrän mötet är över igen. Det finns ingen anledning att sitta och titta på sig själv.
Nej.
Alltså, det är inte bra.
Jag tänker på, du kommer in på lite, jag vet att du har tittat på väldigt mycket studier kring just det här. Vad tycker du mer har varit intressant i forskningsstudier kring beteenden eller effekter som vi har tagit oss till med?
Ja, lite av det vi har varit inne på, just det här att vi har på en gång för mycket information och för lite information. Vilket gör att vi, det är komplicerat. Men också att man sitter på ett onaturligt sätt eftersom man ska hålla sig i bild och man ska se uppmärksam ut och så. Det gör att man får inte alls tillgång till kroppsspråk. Inte nog att man inte syns om man gestikulerar och understryker saker, utan det visar sig att man också rör sig mindre. Man använder färre uttryck. Och det gör att man blir mer hemma.
Man blir tråkigare.
Ja, bra. Precis så är det. Man blir tråkigare helt enkelt. Både för sig själv och för andra. Sen är det ju då, när man tittar på hur människor tycker om det här, så är det, det finns ju, jag gör mycket såna enkäter bland de som jag ska föreläsa och så frågar, liksom, de får samla in liksom positiva och negativa intryck av de här digitala mötesformerna. Och då är det ganska stor skillnad. Då kan man säga att det finns de som tycker att det här är bra, därför att de här mötena blir effektivare. Man ägnar sig inte åt så mycket skitprat som en del säger, och liksom så här small talk, man gör inte det. Och andra tycker att det är den stora bristen, att man inte gör det. Och då ska man försöka definiera vad den skillnaden består i, så tänker jag mig att det beror på två olika typer av informationsutbyte. Om informationsutbytet handlar om rent kontextoberoende information, att jag ska berätta att den här ekvationen är det som gäller för vår framtida försäljning, och då räcker det med en bild på den ekvationen, eller så kan jag bara meddela att klockan 14 börjar vi med den här andra sändningen, och då spelar det ingen roll vilken kontext det finns. Men väldigt många budskap mellan kollegor, mellan chef och medarbetare på en arbetsplats är ju kontextberoende. De beror på situationen, varför man är där, vilka som är närvarande på mötet och hur de sägs. Och en del människor kommunicerar ju framförallt kontextoberoende, det vill säga de är lite mer fyrkantiga och bara berättar vad som gäller. Medan andra, för dem är det jätteviktigt hur tonfallet är och att man liksom fraserar på rätt sätt och kanske ger utrymme för någon annan och komma in med en kommentar. Och de får ju ett mycket, mycket mer grovhugget och fattigare språk. Medan den första gruppen känner sig bara vara skönt att slippa pladderlisa som hela tiden ska skratta och fylla i vad man säger. Är ni med på? Jag menar, det är verkligen det är olika preferenser helt enkelt. Mm. Det är ju en sak som forskning visar, att det är inte samma personer alltid som tycker bra eller dåligt. Sen är det ju också... Precis som alltid. Och det där är ju en gammal grej som ni säkert haft uppe tidigare med att det blir ju så där med möten, att väldigt många möten är ju ineffektiva. Vi har ju haft sån här hata mötets grej i Sverige ganska länge, och det beror ofta på att mötet i förväg inte är definierat. Är det ett informationsmöte, ett beslutsmöte, eller är det Greta som har rätt som kommer med sin vetelängd och hoppas på lite chitchat och skvaller? Men om Greta kommer med vetelängden, ingen vill ha den, 3 stycken personer vill gå därifrån så fort som möjligt, 1 ska hem och vabba och någon har inte fattat att man skulle komma fram till ett beslut utan trodde att de skulle bli informerade idag, ja, då blir det ju råddigt även om det är i verkliga livet, eller hur?
Så i bästa fall kanske det här lite mer ändå uttröttande formen av möte kan hjälpa oss att se med en tydlig eller klar blick på våra möten som de är, och göra dem bättre. Alltså bättre förutsättningar, bättre tydlighet kring vad mötet ska vara till för. Så att de som vill ha vetelängden dyker upp, men de andra kan gå hem och vabba.
Ja, alltså det skulle ju vara rent allmänt, så behöver man det. Man behöver vara tydlighet. Alltså det skulle vara som såna här mattelektioner, tycker jag, som de har nu. Tiltade mattelektioner heter det i skolan, där man... läraren spelar in en videofilm och lägger upp på något intranät där han förklarar derivata och vad det är för någonting för alla elever, och då kan de se den hur många gånger som helst, och förhoppningsvis har han eller hon gjort den ganska bra. Och sen när man kommer till lektionen, då får man chansen att ställa frågor. Men om läraren både ska informera och så ska man få chansen att ställa frågor när man inte fattat någonting, det går ju inte att hinna med det på en vanlig lektion. Men sen är det också så med digitala möten som jag tror att vi måste bli mer uppmärksamma på. Kanske har vi blivit lite effektivare, som ni var inne på. Men man måste också bli bättre på att försäkra sig om att alla är med. Att alla får säga sitt. Jag läste en undersökning från Sveriges kommuner och regioner bland cheferna där, när de fick svara på frågor om vad de tyckte hade varit fördelar och nackdelar med distansarbete och digitala såna här möten istället. Och då, flera av dem hade den uppfattningen att en fördel var att på ett vanligt möte, då sätter sig folk hierarkiskt efter den informella statusen i gruppen, längs bordet eller i rummet. Det kan man inte göra på ett videomöte, utan där placeras man där dataprogrammet råkar placera en, helt enkelt. Vilket de upplevde som i vissa grupper en demokratisering, som innebar att en del människor som annars av tradition hade hållit en lite väl låg profil kunde flytta fram sina positioner i mötet och våga säga saker. Det får man inte heller glömma. Det finns mycket att ta fasta på.
Det är intressant. Ja. Ja, men verkligen. Och apropå det här med demokrati och vem som har rätt till vad. Frågan är ju hur länge... Alltså, många menar ju att vi kommer att fortsätta mycket med digitala möten nu när vi har lärt oss hur lätt det funkar. Många stora globala företag säger att nu kan vi rekrytera människor varifrån som helst i hela världen. Så vissa kanske alltid kommer att vara med digitalt och aldrig träffas. Så kan det bli. Men det handlar ju också om pandemin, om restriktioner, vad vi får och inte får. Och det är ju någonting annat som har påverkat oss under det här året. Och vad tror du då? Vad är riskerna om vi fastnar i de här restriktionerna allt för länge och inte kan välja fritt hur vi ses?
Ja, alltså det kan inte jag förutse. Det är så svårt att tänka sig något så hemskt som att vi skulle bli digitala spöken för varandra för all framtid. Det går inte, det kommer inte funka helt enkelt. Folk kommer strunta i det. Jag hade inte hört begreppet hudhunger tidigare. Men det är ju tydligen en reell term då för den här längtan efter det här behovet av oxytocin och beröring med andra människor för att krama folk. Och, jag tror att det här kommer att fortsätta. Folk kommer att välja jättemycket att arbeta hem. Alltså alla som man pratar med kommer att välja några dagar i veckan och jobba hemifrån. det är inget snack om. Därför att man sparar restider, det är lättare att få ihop familjepusslet och alla de här sakerna. Så är det ju utan tvekan. Men nej, alltså det är inte bra. Alla de här, alltså nu har vi pratat om att gestikulera och blinka och vinka, men alltså kroppskontakt och den fysiska närvaron, den är ju ännu viktigare och den lever vi ju abstinens av.
Ja, och jag tänker på när jag tittar på en vanlig Netflix-serie till exempel, en helt vanlig kväll. Numera så sitter vi i soffan och hoppar till när människor kramas eller tar varandra i hand. Att det, eller hur?
Verkligen. Och jag tänker också det här att med alla, det har gjorts mycket studier, vi kan liksom, det har gått så lång tid att vi kan faktiskt ha gjort en studie som är över ett år lång på insikter, fördelar, nackdelar, och att lite titta på dem när vi sen kanske har möjligheten att välja till exempel vad vi då gör när vi jobbar hemma de dagarna, när vi jobbar på kontoret, och utifrån för- och nackdelar så försöker vi för att, ja men idag behöver jag hud liksom, det här mötet behöver hud.
Vad förvånar din närmsta kollega blir att du plötsligt
exakt
vill ha hud av henne.
Hudmöte bjuder jag in till.
Du borde tala om det verkligen innan att nu ska vi ha hudmöte här.
Ja, nu behövs. Men också jag tänker på det här som jag tror att vi liksom lite inne på också, att vi, alltså den demokratiska rättigheten att ses. Vi kan acceptera pandemin, okej, vi får inte ha mötet så här, vi ses via skärmen. Men rätten att samlas i grupp utomhus, rätten att demonstrera, det har ju varit problem med det i och med att det inte har följts därför att man har velat uttrycka de här rättigheterna. Men framåt, när det inte är helt tydligt vilka restriktioner som ska fortsätta vara, vad tänker du kring det?
Ja, det tycker jag är ett jätteviktigt ämne som alldeles för få tar i nu. Dels kan det väl bero lite på det akuta läget, men det måste vi ta itu med. Därför att ta till exempel en sån sak som en smittspårningsapp. Det är ju fantastiskt att man kan se vilka man har träffat och så kartlägga bakåt vilka människor som har träffat varandra och när. Och så kan man mäta inkubationstider och så kan man spåra risk för att någon utgör en superspridare eller ingår i ett kluster. Det är ju jättebra om man skulle införa det. Problemet är bara att det kommer, om man då skapar ett sådant system, så kommer ju det inte att tas bort när pandemin är över. Utan den infrastrukturen kommer ju finnas kvar och kan användas av en ny regering som kanske inte har samma demokratiska ryggmärgsreflexer som den har i många länder. Och då är det ju liksom, finns redan utrustningen att kontrollera, förfölja människor. Där.
Ja, och vår också, vi har blivit mindre motståndskraftiga kanske. Tidigare skulle vi sagt, vänta lite nu, vad gör du med min information eller vad gör du med min data? Men nu, det kanske är så att vi är ju anpassningsbara som du inledde med att säga. Det kanske är så att vi är lite mindre, ja, det kanske rycker på axlarna mer och sånt, eller vad tror du?
Ja, det tror jag, alltså det är så med all teknik, att vi vänjer oss oroväckande snabbt. Det är den negativa sidan av anpassningen. Att vi, och sen finns det någon slags generell irreversibilitet när det gäller tekniska innovationer. Alltså att den, när det väl finns, så är det väldigt svårt att tänka bort den. Även om man förbjuder den så är det svårt att tänka bort den. Det är lite grann som i film när någon berättar något vittne i rättegång säger någonting och så säger domaren, jag ber juryn bortse från det här vittnesmålet.
Ja.
Och då tänker man, idiot.
Spel för gallerierna,
ja, jag menar det.
Vi har ju redan hört.
Ja, precis. Och det är lite grann samma sak med tekniska uppfinningar. Alltså att de går inte att ta bort. Och vi vänjer oss gradvis. Till exempel det här dataprogrammet Sneak, ett trevligt namn, om ni känner till det. Det är ett program för chefer att övervaka medarbetare som jobbar på distans. Så att de ska... för att den sociala kontrollen, och den är ju en stor nackdel att den försvinner. Den handlar ju om vårt välmående också. Alltså att man ser, hur mår du egentligen på jobbet? Om någon som Det vet vi ju att folk som har rätt att stänga av kameran på morgonmötet, det kan dölja att man har druckit för mycket kvällen innan eller att man inte ens är nykter på morgonen. Det kan dölja tecken på våld i hemmet. Alltså det finns massor med sådana aspekter som man har lite bättre pejl på, den sociala kontrollen, när man träffas informellt och när man ser varandra i verkligheten. Men det här programmet kompenserar då för den bristen genom att man ger arbetsgivaren tillåtelse att fotografera. Så att liksom kameran tar bilder av och kontrollerar att jag sitter vid datorn. Den mäter hur aktiv jag är vid tangentbordet. Den kontrollerar hur långa kisspauser jag tar.
Nu måste jag bryta in här. Är det någon i Sverige som arbetsgivare som får lov att använda det här programmet?
Det vet jag inte, men jag vet att USA har ökat på flera 100% i försäljning.
Ja, men, fint,
ja, men det finns andra, det finns värre än så. Vi har ju alla de här, som vi pratade om inledningsvis, att det går fort nu. Ansiktsigenkänningsprogram. Det nästa med dem är de här som känner igen deep emotion. Alltså inte bara känner igen att du är du, utan avläser hur du, vilket humör du är på. Och i Korea och i Japan, då finns det ju, där är man ju tvungen att se tillräckligt glad ut när man, för att få checka in vid datorn. Annars så säger datorn vad sur du är. Du får inte, om man har ett serviceyrke till exempel. Och den mäter hur många gånger man ler under dagen. Man är tvungen liksom att se tillräckligt glad ut mot kunderna. Och den typen av bevakning, Spotify har ju fått kritik nu. Nu hör ni, nu går jag igång. Men Spotify har ju fått kritik för att de har ju etablerat att de kan avläsa på rösten vilken, eller ansiktet, en funktion, vilket humör man är på. Sen ska de kunna föreslå musik mot bakgrund av ditt humör. Som om du alltid ville ha musik som stämmer med ditt humör. Men det är en annan historia. Och det har de fått jättemycket kritik för. Men tekniken finns. Även om juryn ska bortse ifrån det.
Det är som 1984, fast på riktigt.
Ja, det är 1984, verkligen. Och det där är bara början.
21.
Ja. Ja, men jag tänker, för tiden går och tyvärr måste vi avrunda det här samtalet. Men jag vill tacka dig så jättemycket för att du kom, Per. Och jag skulle avsluta med, jag läste tidigt i pandemin för ungefär ett år sedan en artikel, jag tror det var i Financial Times, av författaren Yuval Noah Harari, som bland annat är känd för den här boken Sapiens. Han kommenterade på läget i världen. Och det var två saker som jag verkligen har tagit med mig från den artikeln. Dels så sa han att nu är det ett läge att samarbeta, men det verkar ju vi inte göra. Förutom då på forskningens område och medicinens område, där vi i och för sig har lyckats ta fram vacciner väldigt snabbt. Men alla slöt sig i sina nationella gäng och tävlade om vem som var bäst på att hantera pandemin. Fel väg, sa han, och det håller jag med om. Och sen så varnade han för att nu kommer framförallt icke-demokratiska stater att se till och passa på och ta stora kliv i den digitala övervakningen. Och det här kommer vara väldigt svårt att backa från. Och ja, jag tänker att det är både, alltså det vi har lyckats med, vi har samarbetat väl inom åtminstone ett område. Vi kan se hur vi plötsligt blev någon slags nationalister allihopa. Och det behöver vi tänka omkring, tänker jag. Kring bland annat hur vi ska möta den andra stora pågående krisen, klimathotet. Och sen att vi alla måste vara väldigt vaksamma på vad våra makthavare gör med oss, och både med digitala verktyg och annat.
Vi har på sätt och vis större möjligheter att påverka det också nu. Genom att vi kan träffas på helt andra sätt. Men du har alldeles rätt, eller han också, det är väldigt, väldigt sant.
Mm. Ja, vi får glädjas åt att även det digitala ger också bättre utrymme för mikromotstånd, och det ska vi nog nyttja.
Ja, för vi vill ju avsluta på en positiv note, för eftersom det här är vårt sommaravslutsavsnitt också, vi gör ett uppehåll, och då tänkte jag faktiskt plocka upp det här begreppet att ha, vad heter det, hudmöten. Att...
Nej, ja, okej, det var ditt begrepp, hudmöten, hudhunger pratade jag om.
Ja. Att jag tänker att det går mot sommar, jag kan inte säga exakt om hur restriktionerna kommer se ut, men att kanske just fokusera på det utifrån den mån det går och det är möjligt och lämpligt, att det är det vi ska passa på att försöka göra under den sommarledighet som jag hoppas att de flesta kommer, att alla kommer få ha på något sätt mer eller mindre, att kanske vara mer där vi är och möta mycket ögon och mätta vår hudhunger. Det är någonting jag aldrig trodde jag skulle säga, men here we go.
Det är bra, och, välkommen ut.
Ja, precis, välkommen ut, där kom det. Jag ska mätta min hudhunger.
Med respekt för de människor vi vill mätta denna hunger med. Ja.
Exakt, det måste vara ömsesidigt, såklart. Men jag tänker också, nej, jag tänker också bara ligga på en klippa och känna huden mot en varm, solig klippa. Jag tänkte på sånt också.
Ja, och det får jag inskjuta där. Jag håller med dig helt. Alltså, jag tycker så här, någonting som det här har i bästa fall gjort oss uppmärksamma på, så är det ju att vi har kroppar. Och att det inte finns en motsättning mellan psykiskt och fysiskt, utan att det faktiskt är så att vi som personer i så hög grad präglas av, och vår livskvalitet präglas av, att vi faktiskt har kroppar som känner och upplever saker. Smak och lukt, ja, inte minst.
Ja, verkligen.
Exakt. Det tycker jag låter som ett bra sätt att runda av det här. Och som sagt, tusen tack Per för att du kom och var med i vårt inför sommaren avslut. Vi har en samarbetspartner i motivation.se där det finns massa saker att läsa om, såväl fysiskt som digitalt arbetsliv. Inte så mycket om hudhunger ännu, tror jag, men vem vet. Och vi har valt ut en artikel idag som handlar om att det här med det digitala ledarskapet, det är ett modeord, men det är faktiskt ingenting nytt under solen.
Ja, vi lägger en länk i vårt inlägg förstås som vanligt, på hemsidan eller i din poddapp. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och där får du gärna kommentera vad vi skriver och säg hej. Så hörs vi efter sommaren.
En riktigt, riktigt trevlig och skön och fin sommar från oss.
Hej, hej!
Hej då!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.